Du lyssnar på OBS i P1.
Beatrice, Laura, Amanda. Många är litteratur- och konsthistoriens muser. Inte sällan unga kvinnor som av konstnären själv ofta beskrivits som själva motorn i deras skapande. Men från början var muserna varken mänskliga eller individuellt anpassade. Det var de som valde vem de skulle ta i besittning. Rebecca Kärde berättar om musernas fall från himlens höjder och om vad vi idag har förlorat.
Minnet är konstens moder. I alla fall om man ska tro den grekiska poeten Hesiodos. Enligt honom resulterade en 9 dagar lång förbindelse mellan Zeus och minnets gudinna Mnemosyne i att den senare födde lika många döttrar. De fick namnen Cleio, Euterpe, Erato, Polyhymnia, Melpomene, Urania, Terpsichore, Thalaia och Calliope. Tillsammans kallas de för muserna. Från dessa 9 systrar flödar den poetiska inspirationen. Och den som vill dansa, dikta, sjunga eller ägna sig åt någon annan av de musiska konstarterna måste göra det med deras välsignelse. Hur får man kontakt med muserna? I Hesiodos fall kommer uppvaktningen oväntat. En dag, då han som vanligt vallar sina får på berget Helikon, dyker systrarna plötsligt upp från ingenstans. De börjar förolämpa den blivande poeten. Du lantliga fä, ropar de i Ingvar Björkessons översättning. Du som bara tänker på buken. Sen säger de att mycket av det de berättar i själva verket är lögn. Men när de så har lust kan de också tala sanning. Hesiodos förses med en stav och en lagergren. Hans bröst fylls av en gudomlig röst för att sjunga om svunnen tid och kommande. I ett slag är herden redo att dikta. Muserna har gjort honom till poet. Episoden återges i den episka lärodikten Theogonin som Hesiodos komponerade omkring år 700 f.Kr. Och som därmed är den äldsta bevarade källan till myten om muserna. Frågan är vad som har hänt med dem sedan dess. När man talar om systrarna idag är det ju oftast i en rätt så annorlunda bemärkelse. För det första uppträder de i singularis som musan. För det andra är denna musa mänsklig. Kanske var hon gift med en berömd manlig 1900-talskonstnär i vars bilder eller dikter hon återfinns och som hon gav upp sitt eget konstnärskap för att vårda. Att vara någons musa, nej, det är för de flesta ingen lockande roll. Som den amerikanska poeten Louise Glick skriver i en dikt: ingen vill vara musan. När allt kommer omkring vill alla vara Orfeus. Hur blev det så här? När förvandlades musan från generativ kraft till stum sköterska? Kanske kan man närma sig ett svar genom den franske konsthistorikern Georges Didier Huberman. I boken Ninfa Moderna diskuterar han en besläktad figur, nymfen, och hur hon har gestaltats genom århundradena. Didier Huberman utgår från det bildmaterial som i början av 1900-talet samlades ihop av den tyske kulturhistorikern Abbé Warburg. Denne ägnade sina sista år i livet åt ett ofullbordat jätteprojekt som han, med hänvisning till musernas moder, kallade för Bilda Atlas Mnemosyne. Warburg var intresserad av hur former och motiv från antiken lever kvar i senare tiders europeisk bildkonst. Atlasen, som består av ett 60-tal stora planscher med fastnålade fotografier och konstreproduktioner, är hans försök att i collageform kartlägga släktbanden. Till exempel kan en renässansmålning placeras bredvid en romersk skulptur. Det som förbinder konstverken är en gemensam detalj. Ett plagg som faller snarlikt över en skuldra. En hand som gör en identisk gest. Det är som om antiken hemsöker moderniteten. Didier Hubermans undersökning, som sträcker sig från antiken till den florentinska renässansen, bygger alltså på Warburgs atlas. Och när han betraktar nymferna upptäcker han något märkvärdigt. Nymfen har fallit. Ju längre bort från antiken vi kommer, desto tydligare närmar hon sig marken. Hon sjunker från gudinnans höjder längst upp i bilden till dess nedre kant. Och därför blir hon liggande. Samma öde drabbar hennes kläder. De tidiga grekiska nymferna är draperade i långa, mantelliknande klädesplagg. Men med tiden blir nymfen mer och mer avklädd. Axlarna blottas. Under renässansen brösten. Titian porträtterar henne som i princip naken. I hans målning Nymf och Hede ligger hon med ryggen och baken vänd mot betraktaren, med ett ynka tygstycke kring midjan. I en annan, Bacchanal på Andros, återfinns hon med bakåtböjt huvud i bildens högra hörn. Brösten och könet är blottade, liksom strupen. Draperingen ligger slängd som en eftertanke över armen. Nymfen är redo att intas. Didi Ubermans och Warburgs nymfer är nu inte identiska med vare sig muserna eller nymfen som vi känner henne från den grekiska mytologin. Snarare syftar de på en arketyp i form av en gudinnelik kvinnogestalt. Ung, vacker, lekfull, med svallande hår och suggestiv blick. Ungefär så brukar också muserna avbildas, och man skulle kunna hävda att något liknande hänt med dem. Muserna har sjunkit från Helikon, ner till jorden, till köket och gatan. Kanske börjar fallet redan efter Hesiodos. Hos många senare antika författare är muserna några man åberopar snarare än uppsöks av. Samtidigt betvivlas deras existens. Den romerska poeten Horatius ber i ett av sina oden musan Calliope att stiga ner till honom från himlen, men säger sig vara osäker på om rösten han sen hör verkligen är hennes eller om han drabbats av ett ljuvligt vansinne. Propertius, en annan romersk diktare, talar ofta om sin musa, som om en av dem stod redo just för honom. Så skulle Hesiodos knappast formulera sig. Muserna är inte hans. Det är ju han som är deras. Långt efter antiken fortsätter muserna dyka upp i konsten. Dante åkallar dem i den gudomliga komedin, till exempel i Skärselden, då han ber dem om hjälp med att besjunga ting som knappt tanken fattar. Men när man säger ordet musa i samband med Dante tänker de flesta på Beatrice. Hon uppträder som en guide genom paradiset i den sista delen av den gudomliga komedin och var med viss sannolikhet en sublimering av Dantes ungdomskärlek med samma namn. Inspirationen härrör alltså från en levande, högst verklig person som, till skillnad från de antika muserna, knappast delat med sig av den medvetet. Samma gäller Laura i den något yngre Petrarkas sonetter. Ännu senare, hos Baudelaire, har musan blivit prostituerad. I dikten La Muse Venale, ungefär den köpbara musan, förtjänar diktens du sitt uppehälle genom att gå på gatan. Mycket kan sägas om kvinnosynen i de nämnda dikterna, men det är knappast så enkelt som att musans nya skepnad motsvarar en parallell omvandling av könsordningen. Snarare speglar den konstens förändrade betydelse. Från kollektiv praktik till uttryck för individualitet. Det säger ju sig självt att den diktare som själv är gudomlig inte kan vara underställd en skara bråkiga systrar. Fast, vore det verkligen så illa? Finns det inte något frigörande i att tänka på dikten så som Hesiodos? Som något som kommer utifrån, ovanifrån, snarare än från den rädda lilla själ man bär inom sig. Litteraturen är ju trots allt inte ens egen. Den föds ur de texter som föregått den. Dess moder är minnets gudinna. Och minnet är något gemensamt.
Det sa litteraturkritiken och grecisten Rebecka Kärde, som hade gjort dagens radioessä i OBS. Programmet producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radio i Malmö 2023.